En podcast från Aftonbladet.
Ja, det Simon.
Hänt något sen sist, eller?
Hvordan går det då?
Jag har för mig att det vi sa innan vi la på igår var att nästa gång vi kommer prata, ja, då lär det ha hänt saker. Saker har hänt. Alltså, man blir ju lite så här mitt upp i det blind, men jag har svårt att minnas ett mer intensivt fotbollsdygn med allt från det allra lägsta till något av det högsta man vidrört. Det var helvete vad det var tryck i grejerna den här dagen, alltså.
Ja, alltså det, ja, det är historielösa och allt det där, men visst, vi kan väl landa det där och sen så kan man göra det som vi inte ska göra överhuvudtaget, men som jag gjorde precis och fick såna här rysningar när man tittar lite framåt. Att, ja, men nu ska det vara England-Norge. Vi kommer att återkomma lite till det såklart. Men alltså, vilket är en... Ja, England-Brasilien är en match, England-Norge är en helt annan match. Och sen kanske någonstans längre bort eventuellt Argentina mot England.
Alltså, du har tappat
det finns
mig.
Grejer. Det du finns tappat. Grejer.
Jag är kvar, jag lever i nuet. Det är så vi rullar här borta i VM-landet. Jag har nog med att hantera det. Ja, jag fortfarande känner att jag är mitt uppe i, för det ska ju sägas för kontext att det har gått 2 minuter sedan de blåste slutvisslan på Azteca mellan Mexiko och England. Och det var ett sjöslag som jag inte riktigt hade i mig. Jag var redan ganska dränerad och tömd efter att FIFA hade slagit i botten, efter att Norge hade nått månen, och sen skulle man gå igenom det där också. Du får fan bringa lite ordning och struktur i det här samtalet.
Ja, nej, visst. Först och främst var det så att både du och jag, man såg ju framför sig att ja, okej, okay, Norge-Brasilien kommer ju bli något. England-Mexiko, ja, men det är där man då, så här, bromsar in i natten. Man får liksom landa i något engelskt misslyckande, mexikansk bragd eller tvärtom, någonting. Men nej, grejer händer liksom. Men vi börjar en positiv note, tycker jag. Vi börjar
ja,
norskt.
Det känns rätt. Vi börjar norskt, alltså. Ja, det kommer vi ju ändå se tillbaks på det, som det största som hände oss och dem under det här dygnet. Rent objektivt är det väl det största som har hänt. Nu är man uppfylld av England och deras ryggen mot väggen utbrytning. Och det är klart att det är en klassiker att åka ner till Azteca och vinna. Men det är inte det största som någonsin hänt nationen på eller utanför idrottsarenorna. Alltså för Norge är det ju det. Och jag vet att det är så jävla lätt att sitta och vara app mannen som säger att jaha, nu mullrar ni på med de största kanonerna och säger att det här faktiskt betydde någonting för Norge. När vet ni vad? Det kommer vara samma vardag imorgon också, och ger det 2 veckor så är det fortfarande motvind på väg till busshållplatsen. Nej, så är det inte. Det här var en av de mest signifikanta dagarna i norsk historia. Definitivt under min livstid, vilket är det man alltid får klamra sig fast vid som säkerhetsboj. Men jag tror mig törs också kunna säga att det är en av de största dagarna som Norge upplevt sen krigsslutet. Därefter, ja, dessföre, ja, skitsamma, då ska jag väl inte in i någon så här liksom Kristin Lavrans dottervärld liksom, ja, före Simon Banks livstid, så Sigrid Undset-tid, det ska jag inte in i. Men eftersom att du har levt i 100 år så har vi ju ändå lite underlag att gå på, och det är ju monumentalt. Vilken dag, vilken nationell upplevelse, vilken fotbollsmatch av Ståle Solbacken och Erling Haalands gäng. Vilken jävla grej.
Ja, nej, alltså man behöver inte sortera så mycket. Det är bara att slå fast det. Ja, men 69 tror jag, Ekofisk hittar olja ut i Nordsjön.
Men det var inte stort då.
Det förändrar Norge mer.
Ja, det gjorde det, men det var ingen som brydde sig när det hände. Nej. Det var inte 200 000 pers på rådhusplatsen. Ja,
ingen rädda straffen. Det var ingen jävla straffräddning där ute i Nordsjön.
Nej, det var, de måste paketera det bättre när de hittar olja.
Man får inte göra det. Man får inte göra att oljefynd så dåligt. Det fanns inga PR-apparater. Det fanns inget Instagram där Erling Haaland kunde lägga ut well, well, well och en selfie.
Ett han håller väl efter. Nej, nu får vi bara ta det som, vi bara tar det som det kommer eftersom att det liksom slår en i huvudet. Men han håller väl på att göra en sån jävla makeover, Erling Haaland, från att vara ganska svårälskad i mångas ögon till att nu vara den mest lättgillade superstjärnorna av alla. Han framstår ju som en målrobot med mänskliga känslor. Han framstår som ödmjuk, han framstår som att han är oerhört påkopplad i just den här nationella euforivågen. Han känns ju liksom nära grabbarna och tjejerna på läktaren på ett sätt som det inte går att påstå att vare sig Kylian Mbappé eller Harry Kane eller Leo Messi eller någon annan är. Erling Haaland plötsligt det mest mänskliga vi har i superstjärneväg.
Ja, och det är ju alltså, apropå paketering och så vidare, alltså, vilken annan sån galaktik och lyckas med konststycket att ha ett målfirande som är arrogant 100% och 100% totalcharmant. Det där, inte fira, bara le ett litet buspojksleende och gå och ta in hela världen emotionellt. Vem gör sånt? Han är en tecknad figur. Det är ju liksom Disney, hela han.
Oj då, nu blev det så här igen. Se där, well, well. Ja, nej, men det är ju exakt det. Och han har ju såklart folk som sköter sina sociala medier. Han gör väl själv sken av att sköta andra sociala medier för att gå under radarn i USA. Men jag tror någonstans ändå att han sitter och loggar in själv på Instagram, skriver sin egen caption, som kanske inte är svinavancerad.
Men styr sina egna kläder.
Ja, vad han nu gör, släpper ut håret när han själv vill liksom, vilket är också så jävla brandable, men som ändå kommer från ja, någon form av sann plats. Det är i alla fall så det känns, just det här ystra Norge-dygnet.
Nej, och det är alltså, vi ska väl kanske prata lite match också, för att den är också relevant och signifikant i sig liksom. Att ja, vi går in i datamaskinen, vi kommer ut med att ja, men Brasilien missar straff och friläge. De har högst expected goals, vilket väl ska betyda, okej, okay, det var deras match att förlora på något vis. Men man tittar på matchen och ser någonting helt annat. Man ser ett lag som spelar fotboll. Man ser ett lag som spelar fotboll utan boll. Man ser ett lag som spelar med liksom unga ikoner på väg uppåt med ett leende genom karriären. Man ser ett lag som liksom avslutar med Alisson och Danilo, Marquinhos, Casemiro, Douglas Santos. Alltså 33, 34, 35 år. Killen som slår straff liksom, framför allt, som inte spelat en fotbollsmatch på 10 år. Men likförbannad ska stå där. Ja, men totalt vidrig såklart. Fruktansvärd i sin avslutning.
Ja, någonstans. Och man känner att ge det 10 år så kommer det också bli älskvärt. Det kommer det, för att han var någonstans också liksom känslorna utanpå kroppen in i det sista. Ja, ja. Men just idag är det ju bara liksom en fnysning av förakt såklart.
Ja, just idag är han fan inte stark. Det är han verkligen inte. Och det är liksom, när Ancelotti står efter och säger att slutet, säger ni, nej nej, det här var början på en ny cykel. Då känner man ju, läs rummet lite. Det är inte det som Brasilien vill höra idag. De vill liksom ha sina så här länsomröstningar om, är det här liksom det största fiaskot någonsin? Svaret var väl ja, se 2/3. Är det här liksom vilken syndabock är störst? Ja, just nu Ancelotti etta, strax före Bruno Guimarães. Det är sånt de vill ha, inte snack om att ja, men 2030 då, kompisar.
Nej, visst, men samtidigt liksom bröder och systrar, du och jag var i Brasilien 2014, vi har upplevt hur ett riktigt brasilianskt fiasko kan kännas, och det går utanpå allt annat. Men för att återknyta till själva matchbilden, det är klart att det kommer vara en väldigt stor del av historieskrivningen också. Det här med att Norge inte smash and grabbade. De hade inte en massa tur och allting med sig. De var inte England på att steka ryggen mot väggen. Försvar med desperation. För nu heter det ju, ja, men lite som när jag pratar historia, från det att mätningarna påbörjades. Men jag kan fan garantera att även innan mätningarna påbörjades så hade Brasilien sin spelstil och sin självbild, vilket innebar ett stort bollinnehav. Så jag hamrar härmed fast att de aldrig i världsmästerskapens historia haft så lite bollinnehav som just idag. Och det här är inte vilka som helst, det är mästarna och pentakampeos. Och de glider alltså in i New York och har bollen knappt 30% av tiden mot Ståle Solbacken och Sander Berges Norge. Och det är ju på ett sätt nästan lika hakdroppande som slutresultatet. Norge vinner mot Brasilien efter att ha haft 70% bollinnehav. Alltså det är ju omloppsbana på de orden.
Ja, ja, alltså det är mer än oljeinnehav om man ska återvända till det där. Och alltså jag har så här gjort en miniskanning av statistik eftersom det är, känns just som det. Det känns epokgörande, det känns historiskt, det känns klassiskt och enormt på alla jäkla sätt. Och det som slår mig mest är att ja, men Brasilien pressspelar på ett sätt som Brasilien nästan aldrig gör. Det är enormt mycket arbetsinsats framåt. De rusar fram i press. Norge möter den pressen. Och en mig närstående fotbollstränare som har påverkat mig mycket i min fotbollssyn skickar något sms under matchen. Vad sysslar Stålen med? Liksom? Varför knackar de inte bara på Håland och ger honom maximalt understöd där uppe? A. För att det är inte Norge. Och B. För att de klarar det. Brasilien får noll bett i den pressinsatsen, det arbetet de gör. Norge spelar förbi och de gör det precis hur enkelt som helst. Alltså boll och så här återerövningstiden på för Brasilien är liksom rekordhög. De får noll betalt på sin press mot Norge. Och det, ja, det säger mycket och väldigt mycket.
Ja, det säger mycket om Norge. Det säger också såklart en hel del om en jävligt illa koordinerad brasiliansk press. Sen håller jag ju med vem nu än den här icke namngivna fotbollstränaren är. Att länge kändes det ju som att ja, visst, bollinnehav, det är ju kanon och de syr fint och de styr mycket. Men det är ju när de bara lyra en på Håland och pirajar sig i stim runt honom och snappar upp andra bollen som han får ner. Ja, det är då de verkligen får bett. Det var ju en del av matchbeskrivningen, men det är inte det som man kommer minnas mest, för det var inte det som var mest iögonfallande.
Nej, men vad var mest iögonfallande? Alltså utöver då seriefiguren såklart, som liksom spelar i sin lilla egna liga och driver sin lilla egna verksamhet.
Ja, men
alltså
att det finns Ödegård
som...
Nej, det finns ju en seriefigur till. Alltså vadå Örjan Nyland? Det var tidigt så att vi pratade om honom som en typ av Ravelli-figur utifrån en jämförelse som egentligen bara berör oss svenskar. Ifrågasatta och lite sidsteppade målvakter som får en personlig renässans. Men hur mycket Ravelli själv kommer protestera, hur mycket han än tycker att de där två straffräddningarna var värda att bygga statyer över, så är ju varken han eller någon annan målvakt jag kan erinra mig i närheten av den här insatsen. För den är ju helt vanvettig. Och det är ju det, alltså, på ett sätt kan jag tycka att fan, det tillför någonting att de fick den där straffen, att Neymar fick göra det där målet, att det blir lite käbbel, att det blir en halv spelsekvens med gastkramande spänning. Men det är orent att inte Örjan Nyland får hålla nollan efter den här insatsen. Och liksom ögonblicket från matchen är faktiskt inte vare sig Hålands 1- eller 2-0-mål, utan det är ju den här räddningen när han inte bara undsätter Christopher Ayer utan verkligen ja, men, räddar hela den norska fotbollsnationen, vilket numera är synonymt med hela den norska nationen. Det finns ingen överlappning däremellan. För den bollen går in, den bollen är inne, det är ingenting att göra åt saken. Men den jävla tvättbjörnen tycker att han ska ge det ett försök ändå och lyckas på ett helt otroligt sätt hålla bollen utanför mållinjen. Lyrar den in, då förlorar väl Norge. Och då tvingas väl Ayer gå i landsflykt. Och då är det såklart en helt annan diskussion, en helt annan summering, en helt annan historieskrivning. Så det ögonblicket, ja, det är ju det största de någonsin har sett och upplevt. Vi konstaterar att ja, vi redogjorde för det många gånger både in i turneringen och in i den här matchen, att oavsett alla Petter Northugs och Björn Dählies och Vegard Ulvangs och Marit Björgens, så var liksom gruppspelsmatchen mot ett omotiverat Brasilien i Marseille 98 deras största idrottsögonblick någonsin. Okej, okay. Så pass, så långt. Nu finns det ju ingen som helst diskussion om att det här är Marseille 98 gånger 10. Och hela den upplevelsen, allt det de framöver kommer skriva så jävla många böcker om, ja, det står och hänger på att Örjan Nyland gör den där desperationskastningen bakåt i planen och på något helt vidunderligt sätt lyckas hålla bollen utanför linjen. Så det är ju inte det är bara liksom matchens ögonblick, det är den norska idrottshistoriens ögonblick, det är de här världsmästerskapens ögonblick, även om kanske inte alla internationellt går med på det, men fucking hell alltså.
Ja, ja, men vilken grej, vilken grej. Och sen, jag vet inte, utan att ha kollat igenom i Svenska natten, så gissar jag att det är så att Örjan Nyland är en gammal i gården liksom. Men jag gissar att det här är den första match han spelat som kontraktslös.
Ja, vad fan vet jag vad som händer när han lämnar Aston Villa liksom. Något händer väl säkert.
Ja, men det har någonting. Det har någonting. Och vad inne liksom, karriärens upplopp och allt det där. Man kommer från en grekpetad säsong i Sevilla. Ja, jag tror att det är så att kontraktet löpte ut här i slutet förra veckan. Ja, en match då. Ett skyltfönster så att säga. Vad gjorde du då? Vad gjorde du med tiden? If you had one shot, one opportunity. Jag stängde ner brassarna bara. Inget märkvärdigt. Och det är ju absolut räddningen och allt det där liksom fantastiskt. Men det är också som en helhetsinsats det här när han är utanför straffområdet i parti och minut. Jag tror inte att någon målvakt i VM har spelat så mycket utanför sitt straffområde som så här proaktivt målvaktsspel. Det är han också är fullkomligt fenomenal och lysande. Korsen, han är bra offensivt också.
Och Manuel Neuer liksom, vad fan?
Ja. Ja, vad fan? Vad hände? Vad hände egentligen?
Ja, ifall du ska rekrytera en målvakt och inte har några pengar, ta Örjan Nyland där det är Orlando Schi från ett barskrapat San Lorenzo. Men andra, han är liksom 2 meter lång och 25 år gammal. Men det är inte Örjan Nyland.
Det är inte Örjan Nyland, och det är väl allting som räknas just här och just nu. När vi löddrigt låter oss doppas i den norska trolldrycken. För det måste man funna sig. Jag känner att den här sortens känsla har inte jag haft sedan liksom Danmark 80-tal. Att det är sådär, ja, noll missundsamhet. Vilket lag de har fått ihop. Vilken ledning, vilket förbund, vilket allting. Så oerhört välförtjänt.
Ja, men 110%. Och jag försöker inte liksom claima eller göra anspråk på eller liksom koppla på mig själv på någon bandvagn överhuvudtaget. Jag tycker generellt att det är kul när fotbollen gynnar de som förtjänar det. Och det har jag kunnat känna, ja, i en massa olika sammanhang och kontexter genom åren. Det är liksom inga problem. Jag tar den glädje jag kan hitta. Nu kommer det ju lite närmare hem än vanligt, och det gör väl att det är lite extra lätt att känna för den, för man vet vilka de är och vart de kommer ifrån och vad de har gjort och vad de har gått igenom. Det gör ju att man blir extra imponerad. Mm. Och precis som du säger, noll missunnsamhet, noll avundsjuka, noll anspråk heller för den delen. Mm. Bara en jävla glädje av att fotbollen fortfarande kan vara lite rättvis ibland. Att fotbollen kan vara lite sund. Att fotbollen kan vara det där livselixiret som ger en hel nation, ett helt folk, ett enormt uppsving precis just här och nu, men som också behövdes utifrån det dygn vi har genomlevt på andra sätt än genom att sitta på MetLife och se Norge.
Den som söker efter anledning att bli så sur på klassens präktigaste elev och duktigaste och framgångsrikaste och snyggaste och skolans Lucia och whatnot, den tycker jag ska logga in ändå på Norska förbundets Instagram och i natten se att de tapetserar såklart med lycka från New Jersey. Och konstigt vore annars. Men det senaste inlägget, när jag tittade senast, ja, men det var någon sån här kampanj mot rasism online mot fotbollsspelare. Där är de ju också. Så oerhört präktiga och duktiga.
Och då har Casemiro fått skit från norskt håll? Vad aktualiserar detta?
Nej, inget mer än att okej, medan vi har er uppmärksamhet, ja, så låt oss prata om något som också betyder någonting. Käften.
Ja, lite så va.
Vi vill titta på Håland. Jag vill göra ett litet lyft till, alltså utöver alltså Ødegaard som såklart är totalt instrumentell.
Jag försökte ge dig liksom gratis övergången till det andra, men absolut, du ska få vara kvar i Norge ett tag till.
Nej, inga övergångar. Ge mig en minut till, för jag måste få den.
Du får sex.
Ja, Ødegaard, otrolig liksom. Ja, det är bra. Typ startar anfallen och sen så är han också framme och slår den sista passningen och så vidare. Men jag måste säga, när man känner i andra halvlek, Norge behöver någon som också kan länka lite, som kan ha den dynamiken, ta fram bollen, feed the Haaland and he would score och så vidare. Andreas Kjeldrup kommer in och är den bästa av alla i andra halvlek. Ja, vad är det för en tjomra? Men ja, han är ju 22, det vet ni. Han har varit otrolig i Benfica. Ja, och han är från Bode och fostrade Bode Glimt. Och allting bara hänger ihop på något sätt. Vilket beundransvärt fotbollsland.
Jag åkte från Bode så snabbt jag kunde till Lissabon här om året. Spurs hade varit uppe och gått till europeisk final i Bode på det som måste ha varit torsdagskvällen. Och sen skulle vi ju alla raka vägen därifrån ner till Lissabon för att se den portugisiska seriefinalen mellan Sporting och Benfica. Ja, det kan inte ha varit dagen efter, men 36 timmar efter då. Och då minns jag ju att föräldrarna skällde upp var på samma plan.
Går det direktflyg?
Nej.
Gick det direktflyg?
Nej. Det borde väl göra det framöver för att det kommer scoutas flitigt uppe i Bode. Men det var också en grej. Nu kommer en jävla parentes, men jag sätter ju stolthet i att vara liksom en professionell fotbollsvagabond. Och när du åker upp till Bode en stor matchkväll, då märker du ganska snabbt att det är en jävla flaskhals i Oslo. Och jag åkte upp till Bode och det var fan problem redan då med flighten. Och sen när jag skulle tillbaka ner och jag behövde verkligen komma med mitt plan, för sen skulle jag vidare till Lissabon med familjen Schelder upp, då fick jag inte checka in online. Och får man inte checka in online, då vet man att då är det något skit. Det är ju nästan alltid så att då har de överbokat sig något helvete. Och då kan det i slutändan fastna i en först till kvarn situation. Men vad gör man då? Jo, då landar man ju i Bode på torsdag förmiddag. Och så vet man att det är mindre än ett dygn till avresa på fredag morgon. Då går du bara
checka
från
in
ankomstsidan till avgångssidan. Och så ställer du dig i första hand vid automaten, i andra hand vid disken. Och ser till att få ett jävla boardingkort av papper i din hand innan du lämnar flygplatsen. För då försäkrar du dig mot att missa Lissabon-derbyt 36 timmar senare.
Och det där vi landar efter Norge och Brasilien. Erik Ivas res, våndor och mödor och tips.
Tror mig, folk står på kö för de här resetipsen. Men eftersom att du ändå liksom hängde kvar i inbytta norska spelare och hela den insatsen, vår gode kamrat Ståle Solbacken måste ju ändå ha en stor skopa av ovationer. För det är ju inga enkla och självklara byten han gör redan i paus. Tar ut Nosa som, jag ska inte vara orättvis, jag ska inte säga att han spelade för Neymars ögon snarare än för någonting annat. Men han ville mycket, Nosa, och det kostade en del. Och Sörlott gjorde en del bra och kom fel i en del annat. Och att då göra de bytena redan där och då och sen få den effekten på dem mot Carlo Ancelotti, ja, men det är väl en tränares motsvarighet till att vara Norge och besegra Brasilien med 70% bollinnehav i en VM-åttondel. Ja, nej, men hur stort är det för en coach, för en matchcoach, för ja, en fotbollsman överhuvudtaget? Det är ju också någonting för historieböckerna naturligtvis.
Ja, nej, men det är ju maximalt träff på varenda byte. Undantaget psykopaten i Östergård, såklart. Som får så här 12 sekunder på plan och försöker döda någon och blåser liv i matchen igen. Så här, in och stäng matchen, Leo. Akkurat. Elbu, ansikte, stängt. Nej, du. Nej, kompis. Inte så. Stängt.
Ja, nej, men det är också så här med facit på hand och med liksom segern i Lomman så tillför det också någonting. Det ger dem ju en... Ja, men lite mindre välkammad dimension som de kanske behöver i någon form av liksom karismasyfte. Men ja, nu sitter jag och har Fox på ljudlöst medan vi pratar. Och de rullar bilderna från New Jersey och de korsklipper med bilder från Oslo, antar jag. Och sen är det någon jävla diaboliskt montage inför det som väntar härnäst mot England. Herrejävlar.
Ja, grejer. För ja, men vi kan väl småblicka framåt framöver. Vi kan ta det lite senare. Ska vi ta
nej,
lite...
det är inte framöver. Nej.
Du vill ha den nu. Du vill spana framåt i slutspelsträd. Du vill inte ge det på England nu.
Jo, vi kan ta England, absolut. Det enda jag känner att vi måste vara kvar i liksom det episka vi just har gått igenom och inte börja spekulera om vad det innebär när de möts i Miami. Men nej, vi kan ta England. Vi kan ta England. Var du vaken eller gick du bara upp sista kvarten?
Nej, sista kvarten väckning. Det är så det är.
Du måste börja prioritera världsmästerskapet. Alltså, så här kan vi faktiskt fortsätta.
Ja, men fortsätter Norge så här så får man väl prioritera ner sina barn och så vidare. Men än så länge.
Jag tycker det skorrar falskt sättet du pratar på nu. Alltså.
Nej, så du får vandra mig igenom de första 72 minuterna. Händer det något?
Ja, jo, det hände en hel del. Alltså, första halvtimmen är väl rätt mycket det man kan förvänta sig. Mexiko går på, men de går inte på med så här totalt blind mental besinningslöshet, utan de för matchen och hittar några avslut. Raúl Jiménez är jävla klasscenter, alltså han är så klok, han är så smart, han gör rätt saker, han avslutar på rätt sätt, så han har ju några vassa avslut. Och England hänger absolut inte mot rep, men ja, de får försvara och gör det ganska väl och så hoppas de ju hitta sina omställningar och så har de ju naturligtvis så jävla mycket spets att boom, boom, swap, swap, 3 minuter så har de gjort 2 mål. Bellingham kommer på precis rätt andra vågs ytor och Saka lyrar in 1 inlägg. Kane vrider tillbaks en parallellpassning och så har Bellingham satt 2 i tombur på bortre stolpen. Och hade de inte varit England så hade de väl där bara kunnat lugna ner och kontrollera hem det, i alla fall till paus. Men Mexiko är Mexiko. De måste ju såklart ge ett jävla försök på Azteca där de aldrig förlorar. Och England förblir på något sätt alltjämt England. De kan ju inte kontrollera hem den här typen av matcher. Ja, de kan väl stänga en fight mot Slovenien och The Southgate. Men är höga insatser och svallande känslor de kommer öppna upp garden, ta en råsop på käken för att sen lite omtöcknade och blodiga försöka svinga tillbaka. Och det kanske inte är då de är som bäst, men det är ju då de är som mest älskvärda. Det är då det går att relatera till dem. Mm. Och det blir precis det England som inte är komplett och liksom smart nog för att vinna titlar, men som är ett England man känner igen och uppskattar, som genomför resten av matchen. Släpper in ett snabbt reduceringsmål på en fast typ 3 minuter efter 2-0-målet. Sen är de otroligt illa ute under de säg 5 minuter som återstår av första halvlek. Ja, in och omgruppera. Man märker att Tuchel säger åt dem att nu får vi försöka gå lite framåt i början av andra halvlek. Nu måste vi liksom ta den här matchen och inte bara ge ifrån oss initiativet. Jättebra. Var det 5-10 minuter eller något i början av andra. De har en situation där O'Reilly skjuter och Bellingham styr det stolpen. Där känns det faktiskt som att gör de 3-1 då dödar de nog matchen. Men istället Kwanza. Mm. Alltså det, i grunden är det en bra tackling, men den är,
ja, men det är i grund, sluta i grunda saker.
Jo, men i grunden är det en bra tackling för att han kommer rätt i timing, han tar bollen, men sen ja, är han oförmögen att undvika att fullfölja, och så är den sula uppe i knähöjd, och då är det ju såklart var över. Det går inte att säga någonting om, även om det inte var något fel på intentionen. Det var fan otur mer än något annat. Men det är klart att en engelsk högerback har otur efter en knapp timme av en VM-åttondel borta på Azteca när de har en uddamålsledning. Okej, tillbaka in i ringhörnan och liksom försöka stå emot och faktiskt då hitta en jävla uppercut från golvet strax efter det röda. Ser ut som att Kane är offside när han liksom semiskarvar ner en inspark till en framrusande Anthony Gordon. Mm. Men vad fan, hur är det med offside på inspark? Just det, är ingen offside på inspark. Nej. Gordon före målvakten, raggar upp en straff. Och det ska jag säga, Gordon är faktiskt jättebra i egentligen hela matchen. Men framförallt de 70 minuter som England ändå spelar med boll. Who you gonna call när det är riktigt jävla skarpt läge på Azteca? Det blir Harry Kane och det blir demonerna från Qatar och den där skyhöga straffen mot Frankrike. Men den här gången, ja, de visar så här statistik innan han skulle skjuta 5 senaste. Och vi vet ju alla att Harry Kane, precis som ja, men Zlatan eller Gyökeres med svenska måttstockar, hans patentstraff är ju hårt ner till vänster, höger insida. Men den här grafen visar att av hans 5 senaste straffar tror han hade slagit alla till höger. Möjligen 1 till vänster och 4 till höger. Griller i huvudet på mexikansk målvakt. Kanske ändå inte, för han går tidigt åt Kanes patenthörn. Men Harry har skjutit så jävla hårt och så jävla bra att det är helt omöjligt att göra någonting. 3-1 till England, halvtimme kvar. Nu då? Naturligtvis inte. Det blir rope-a-dope hela jävla vägen. Och Harry Kane blev enligt någon 8 siffra den första spelaren på gud vet hur länge att både sätta en straff och sen dra på sig en straff i ett VM-slutspel på...
Vet du, sen siffrorna började mätas.
Ja, det brukar säger. Ju vara det. Det brukar fan i mig vara det. Det är verkligen en varstraff. Den ges inte i realtid. Den är svår att blunda för vid en slow-mo-granskning. Vi orkar inte stanna där. Vi konstaterar faktum. Klasskillen Raúl Jiménez hoppar in den på ett behärskat sätt. Och vad är det då? Det är väl 25 minuter kvar plus tilläggstid. Det är långt kvar. Det är vattenpaus. Tuchel bestämmer sig. Okej, nu drar jag hem allt. Det är alltså... effektiv speltid, eller i alla fall rullande klocka, det är ju uppemot en halvtimme att överleva. Och England spelar icing i 28 minuter.
Det är de minuterna jag ser alltså, så det där är min bild av matchen.
Ja, nej, men det var så från sista reklamavbrottet ungefär, vilket infaller strax efter 3-2-målet. Och första 10 de håller på så, då är verkligen, nej men det är för tidigt. Det går, alltså det kommer inte att gå. Och sen byter han ju också enbart utifrån att det är ordinarie matchtid eller ingenting.
Mm, mm.
Går det till förlängning så är det ju kapitulation. Han tar ut Kane, han tar in Dan Burn, han tar in ja, men Jed Spence också för den delen. Alltså det är bara att överleva till 90 eller till 100 eller till 102. Och än en gång, i de här lägena, då går det ganska lätt att känna varma känslor för det här laget, för de är gladiatorslika. Liksom Dan Burn kom in med sin jävla Gateshead-fysik och kan inte spela fotboll, men fan vad han kan kriga. Och Jude Bellingham är ju matchens man, och han är ju också en jävla stridshäst. Declan Rice på Reo. Ja, men egentligen, vi kan gå igenom stora delar av laget. Jordan Pickford ser ju för, jag ska inte säga undantagets skull, men han ser ju ut som en tvättäckta engelsk hjälte. Han spelar som en tvättäckta engelsk hjälte.
Svårälskad, verkligen. Alltid.
Men om någonsin, så nu.
Ja, men du har, alltså, både du har varit inne på alltså, många, många år, att det har varit svårt att tycka om England. För att England har inte varit England. Det har varit det passiva, kontrollerade, inhägnade, guardioliserade, om man vill, England. Som är så här, men det är inte ni. Sluta posera, sluta gå ut på maskeraden och spela landslagsfotboll, för det funkar liksom inte. Och då kan man tycka att, ja, men det som, vad gör Tuchel då? Jo, men det är också så här, alla hästar hem. Det är också en form av passivitet. Men nej, det är ju inte det. För det här är också väldigt engelskt. Alltså där, kapa alla bojar till så här strukturerad, kreativ matchplan. Nu krigar vi för ett liv. Och det är ju en engelsk identitet. Det är någonting de bottnar i liksom från 6 års ålder. Så det där var också engelskt. Om det är full fart framåt, ett engelskt grepp, en engelsk identitet, så är det här också det. Kämpa för ditt liv, identiteten.
Ja, definitivt. Det är lätt att sortera in den här matchen i en typ av liksom engelsk tradition av episka landskampstvekampar som ibland går åt det ena hållet, ibland åt andra hållet. Men det här är samma korg som England-Kamerun 90 eller England-Västtyskland 90. Det är samma korg som England-Tyskland 96. Det är nästan en parallellmatch till England-Argentina 98 på så jävla många sätt. Och det är klart att det Argentina var bättre än detta Mexiko. Men vad fan var det då, Saint Etienne eller någonting? Det är inte Azteca stadion. Så jag tycker verkligen att det är en match som är den korrekta jämförelsen att göra om man nu ska dra band tillbaka i historien.
Mm.
Och då var det ju 10 heroes and a stupid little boy som i slutändan förlorade och åkte ut. Nu tror jag ingen kommer liksom vässa om a stupid little boy mot Jared Kwanza, men ja, varför skulle de? Nu har ju faktiskt England vunnit, och det är en ganska signifikant skillnad.
Ja, det är ju det, och så här, triggervarning för de som har svårt för terminologin när sådana som du och jag pratar om berättelser och så inom fotboll, men jag nästan 99 gånger 100 så är det här berättelsebetonandet är ju en efterhandskonstruktion, och då passar alla bitar jävligt bra in i berättelsen. Men jag tror ju, och jag vet att du gör det också, att det finns ju någonting i när man står mitt uppe i någonting, i ett matchflöde eller i ett turneringsflöde, så finns det ingenting som gör en grupp starkare än när de upplever, när de känner på riktigt att vi är en del av en berättelse, och den berättelsen slutar med att vi står på en helt annan plats än vi gjorde alldeles nyss. Och där är ju såklart Norge nu. Där är England nu också. För de har gått in på Azteca 40 år efter. Det är liksom, ja, Mexiko, inte Argentina som du säger. Men det är Mexiko på Azteca. Det är Mexiko med 4 raka vinster i hemma-VM i ryggen. Aguirre är liksom hög. Det är knivar mellan tänderna och all vind i ryggen. Och det är liksom vädervarningar och det är raketer utanför hotellfönster. Och alltihopa. Och i det, med dig i näsan, så går England in och tar det som väl är liksom största slutspelssegern de har tagit på, ja, med 60 år. Alltså, tänkte jag på stora. Ja, eller? Vad har vi som är större?
Ja, det beror på om du ska inkludera EM eller om du inte ska inkludera EM.
Nej, men VM tänker jag.
Ja, nej, visst. VM 2018, vad tog de för tunga skalper där? Sverige med Emil Kraft. Ja, nej. Det, alltså, det är den Colombia-matchen och den var ju semi-episk. Men detta är ju absolut mer episkt. Mm. Och nej, nu får man ju liksom snabbspola tillbaka genom historien. Och du är väl något på spåren. Det är väl Kamerun 90. Och det är ju något annat liksom. Det är ju... I och för sig, alltså, någonstans, de är inga underdogs in i den här matchen heller. De var inga underdogs 1990 mot Kamerun, men... Ja, nej, jag vet inte fan. Du är ju bevisligen något på spåren eftersom att jag inte kan bara smälla dig på fingrarna med något annat. Så ja, nej, det kanske är Englands största VM-seger sedan 66. Och nu hoppas jag att jag liksom missar något i hastigheten, men fan vet.
Ja, men jag tänkte själv så där, så
det är den första, största VM-seger sedan mätningarna inleddes.
Alltså, jag kom på en till slut sen jag så här, testade tanken för mig själv då, nyvaken och dan liksom.
Argentina i gruppspelet, eller?
Nej, slutspel alltså, det är det jag tänker. Och jag landade så här, ja men, det är ju, ja men, Gassa i Turin. Och sen, va, ja, fast...
De torskar, bror.
De torskade ju. Ja, det var episkt och det var stort och det var himlastormarna. Men nej, de förlorade ju. Det var ju det som var grejen. Just jävlar.
Vilket det ju alltid brukade vara. Och som sagt, vilket var älskvärt. Men kanske inte helt optimalt utifrån deras eget sätt att utvärdera sin fotbollsnation. Men sen är det ju också någonting. Och det är verkligen viktigt för mig. Och på ett mer betydelsefullt sätt för fotbollen. Att varken Norge... eller England, eller för den delen Argentina i förrgår, de vinner ju inte bara den här typen av gladiatorskamper och sen så står de och bultar sig själv på brösten och tar av sig till barbringa och knallar ner i omklädningsrummen för att prioritera sina sociala medieteam, utan det är i mina ögon absolut inte spelat. Ja, det är ju det definitivt inte när Norge sätter sig och ror och spelar trumma och sjunger allt för Norge och liksom verkligen knyter an och kopplas upp mot den fotbollsnation de företräder. Men det är ju egentligen ingenting förvånande, för där har ju aldrig avståndet mellan läktare och gräsplan vuxit sig så stort. Jag läste ju för sig din införkrönika när du citerade någon norsk tänkare som ändå hade haft den här problematiken med att relatera till spelarna för att de nu kom från en typ av Red Bull-industri. Och absolut, jag fattar tanken, men den är ju inte alls särskilt långt gången i exempelvis då en jämförelse mellan Norge och England. För där ska himlarna veta att det har funnits problem med att knyta ihop spelare med supportrar och i förlängningen nation. Och lyckas man inte med det, ja, då tappar ju eventuella segrar ändå sitt värde. Då är det ju inte skitsamma, men det är inte alls samma, ja, men sociala kraft i det hela. Och det är den sociala kraften som, ja, men i grund och botten bestämmer värdet på i alla fall din VM-framgång. Ifall du vinner en VM-match och ingen är där ute i skogen för att se trädet falla, nej, då har det inte så jävla stor betydelse. Men om du vinner en VM-match och sitter i New York, New Jersey och ror medan hela jävla världen och rådhusplatsen tittar på, ja, då har det ett enormt värde. Och jag vet inte om du såg bilderna från Azteca precis innan vi kopplade in, men när ändå det engelska laget kollektivt bestiger och passerar reklamskyltarna för att verkligen komma så nära kortsidan som det någonsin går innan ett jävla fotografuppbåd går emellan och halvförstör ögonblicket. Men de står
de är där igen och förstör.
Ja, det är inte första gången de är där och fördärvar. Alltså, fy fan. Men oaktat detta så står de ju där och liksom, jag kan inte erinna mig att jag har sett ett engelskt landslag där det verkligen är armarna om varandras axlar på ett sätt som inte känns konstlat. där det är det här gratisbränslet genom Wonderwall och liksom de utsträckta armarna och the boisterous Britpop vibe och liksom the swagger of the yesteryear och allt det där. Det var i alla fall en koppling mellan spelare och de supportrar som offrat så jävla mycket både ekonomiskt och logistiskt för att ta sig ner till Lejongrytet som är Steka stadion. Mm. Och där enades spelare och supportrar. Och det är ju helt säkert på att ja, men, blir det den kopplingen mellan fans på plats och spelare på plan, det transformeras till nationen där hemma. Och bara det gör att även om vi hade kommit på en större sportslig seger i ett VM-slutspel, jag är helt säker på att liksom, även där kommer den sociala signifikansen stegra när England vaknar och ska gå till jobbet alldeles strax. Och den kommer fortsätta växa under de närmsta dagarna. Och vår kamrat Andy Burnham kommer tycka att fan, det går att ha sämre starter på en premiärministerperiod. För ja, alla nationer behöver gemenskap och samhörighet. Norge mår jävligt bra av det de också, men England, alltså är det något europeiskt land som så desperat behöver lite jävla gemenskap och samhörighet, ja, jag vet inte vart annat jag ska titta. Och helt plötsligt är det Dan Burn från Gateshead som kan erbjuda dem saker som de inte kan hitta någon annanstans.
Nej, men ja, visst, Burnham. England vinner to the tune of Manchester. Det är klart att det har någonting. Grejen du, med...
Ja. Jag ska bara skjuta in snabbt. Jag följer ju ingen på Instagram, så jag är helt utlämnad till algoritmer. Men jag satt och liksom scrollade här om sistens. Och då kom det bara något klipp som ändå framstod som nyinspelat när Andy Burnham fick göra något så här liksom, ja men vem står kvar sist ranking på olika skivor från hans ungdom. Och bara att han är benägen att göra det och sen gör det med en förmåga att bottna i uppgiften, det skänker såklart förtroende. Men det var också kul, för det var ju så tydligt att han kände ju sig tvingad att prioritera Manchester-banden.
Stone Roses etta.
Stone Roses etta, till slut liksom.
Det var det, eller?
Ja, ja, ja. Alltså han ville egentligen ville han ge Run Sodom me and the Lash med The Pogues-titeln. Det ser ju lite marigt med den irländska frågan än idag. Och sen var det inte Manchester. Så nej, det fick bli Stone Roses och det fick bli Joy Division som ändå Stone Roses slog ut i slutändan. Även om han egentligen tyckte att Run Sodom me and the Lash var bästa plattan. Men det var en jävla passus. Vart skulle du?
Underbart. Också det, förlåt, men han gör det också för att han vill inte vara för banal. Det måste vara Manchester, men det får inte vara det banala valet. Stone Roses it is.
Nej, Oasis, de rök ganska snabbt liksom. Och ja, Stone Roses är väl the most obvious connoisseur choice. Men det är fortfarande a connoisseur choice. Och nu ser jag att James Cordens jävla skrikshow har gått igång och Rio Ferdinand sitter och dricker någon sorts jävla drink i studion. Corden har en pint framför sig. Nu är det Lads igång. Och nu är mycket av det vi sagt tidigare om liksom, ja, det är Robbie Keane också. Han sitter också och dricker pints. Robbie, you're Irish. You're supposed to listen to Ron Sodom and the Lash. Supposed to hate them bastards. Aha, ja, ja. Robbie Keane, han har anpassat sig realpolitiskt tidigare, kan väl göra det.
Så igen. Att säga, absolut. Där ska vi inte dyka ner, så
har
att säga.
Har han tagit Celtic förresten?
Från Isad till Celtic, jag vet inte.
Ja, nej, men Martin, man missar ju grejer under ett VM. Vi återkommer till det. Att man hinner inte med fotbollen för att det är så mycket fotboll. Men jag har någon jävla känsla av att han har tagit Celtic. Jag kollar det medan du tar oss.
Ja, det var bound to happen om inte annat. Nej, men det jag skulle säga är väl alltså just det där med relationen England och deras folk och sådär. Att de, alltså lite som Arne Hegerfors som var mästare i fotbollskommentering, för att han byggde upp liksom så perfekt till målen, att det var liksom Maradona, Maradona, Maradona och så bollen i mål, och man tyckte att vilken oerhört timing han har för att lokalisera att nu är det grej på gång att bygga upp till ett crescendo när bollen går i nät. Men grejen med Arne var att han gjorde det ju alltid. Varje gång som det var nära så byggde han upp det. Och sen 9 av 10 så avrundade han neråt. Och den 10:e gången så hade han tågsträffen uppåt. England, det är så de alltid gör. De bygger ju alltid upp mot crescendo. De sätter ett soundtrack. De sätter en spelare. Det är Phil Foden's On Fire. Det är liksom Football's Coming Home. Det är mästerskapslåten, mästerskapssången, mästerskapsidolen, ikonen att lägga drömmarna i knät på. Och sen så kraschar det varje gång. Är det här liksom? Har de satt låten? Har de satt gänget? Har de satt ledarna? Och just nu känns det ju ganska mycket som att de har träffat i alla fall mer än de har gjort på väldigt länge. Man tittar på liksom Harry Kanes ansikte när de står där till Wonderwall. Och de har liksom pratat om att nu ska vi njuta den här gången för vi har inte gjort det förut. Och hans det där semi-autistiska blanka ansiktet som nu ler liksom, som lever på något sätt. För han är en projektionsyta för alla liksom, sådär att du, ingen kan tycka särskilt illa om Harry Kane, men hur bra kan man tycka honom?
Ja,
men
det är ett omgivning.
Ja, har du källor på det eller?
Ja, det har jag.
Ja, rimligt. Nej, men alltså, och här och nu så känns det som att maybe you're gonna be the one that saves me. Sitter, låten sitter, hjältarna finns där också. Hey Jude kommer och skickar in 2 pastekar, så att de har hittat någonting, de har hittat sin berättelse också. Den kommer väl garanterat också att så här, krascha i någon sorts heroisk förlust på slutet och tårar i Turin och allt det där, men här och nu och 6 juli på ingång så mår de ganska bra, så är det.
Alltså, vi kommer alldeles snart behöva bege oss ner i FIFAs jävla djupaste grotthål. Men innan det, apropå det du säger, de har faktiskt träffat rätt med det som i grunden är en jävla banalitet. Men det som ändå har fått effekt, både på plats och ställe och i förlängningen ut i de berörda nationerna. Och det är ju det här med att varje deltagarland har fått skicka in en lista på vad de vill att det ska spelas för musik runt deras matcher. Och jag fucking hatar det faktum att de har målmusik, för det borde inte finnas i fotbollen. Det är alltjämt min helt jävla fasta övertygelse. Men de har ju uppvärmningsmusik. De har inte inmarschmusik, för då är det Shakira som tar över. Men de har framförallt efter matchen när vi har vunnit musik. Och det är ju därifrån hela Wonderwall-kulten har vuxit. Men det som är, alltså hela grejen, jag har ju tjatat hela jävla mästerskapet om hur jag vill att La Quarta Estrella, alltså den inofficiella argentinska VM-låten, ska ta fart på läktarna. För det blir inte ett riktigt VM för mig om vi inte har ett nytt argentinskt kortside-soundtrack. De kämpar på med La Quarta Estrella. Den var på läktaren mot Kap Verde och det gladde mig jättemycket. Men det fick inte liksom muchachos fart där. Däremot det var fan Circle Pit i katakomberna till La Quarta Estrella efter segern. Men det framför allt var än en gång, det var att de körde sin specialkumbia i högtalarna efter matchen. Och jag vet inte hur inne du är på, hur nere du är med Kärba Brava. Jag vet inte om de har kört efter varje match, ifall det var något du upplevde när du såg dem i Dallas. Men det är då...
Nej, de kör ju någon kumbia före matchen där. Vad fan heter den? De los Trapos.
Ja, men det är den. Jo, för fan. Jajamän, La Cumbia de los Trapos.
Ja, den har varit
tung. Helt förtjusande och helt förtrollande. Och den har alltså sen Kap Verde-matchen. Det är allt jag gör när jag inte sitter på läktaren. Det går runt och lyssna på den och vibba till den och kolla klipp på när Enzo Fernandes fru är med och gungar efter matchen till just La Cumbia de los Trapos. Borrachos! Det är sånt jävla sväng. Och när de står just efter en sån där gladiatorlik seger och man kan tycka att ni slog Kap Verde, men skit i det. Det var ju samma känsla som det var fan när England överlevde Azteca. Och liksom hela det blåvita havet, de står där med sina skvätt tänder och de viftar med sina tröjor i cirklar över sina huvuden. Och så är det då La Cumbia de los Trapos som jag inte bottnar i överhuvudtaget, men som ändå har blivit mitt totala VM-soundtrack nu de senaste dagarna. Mm. Borracho! Nej, fy fan, det är så jävla bra. Alltså, det är så jävla bra. Och ja, det har ändå bidragit med någonting, att man får de där tonsatta, musiksatta, solidära gemenskapsstunderna efter ett väl utfört värv. Det har gjort grejer för England, det har gjort grejer för Norge, det har gjort grejer för Argentina.
Mm. Men jag tror jag skrev om Kumbian, nu minns jag inte efter vilka. Ja, det var bara Österrike som jag skrev texter efteråt. Och att den är i sån total synk med liksom. Det är inte så jättemånga supporterkollektiv som bottnar i att sjunga om det där, att lämna själen på läktaren och gå in i laget för döden, eller in i döden för laget och allt det där, men de gör ju det, och de gör det med tillgång, så den har absolut någonting.
Ja, det sjuka är ju att det inte bara laget som gör det, spelarna gör ju det.
Det är
som alltid kommer särskilja Argentina från några andra, i alla fall bland de stora lagen. Alltså uruguayanerna gör ju samma sak, och det är möjligt att colombianerna gör det, men inte bara när de står efteråt och sjunger med liksom, hör ni alla fyllor, nu jävla drar vi till läktaren med våra trummor och våra flaggor, för det är våra liv. Ja, alltså flera av dem där kommer ju från den kontexten, men de har ju fortfarande det där att ja, när de åker till match, spelar bussen, bara dunkar på rutorna, bara sjunger de där jävla läktarsångerna, bussen bara studsar fram. Och vi ska inte prata om Argentina mer just nu, för de har haft sina dagar, men de är unika.
Du, apropå sina dagar, efter den här då enorma himlastormande fotbollsdygnet, så finns det bara en fråga kvar. Förtjänar FIFA den?
Alltså, det är ju otroligt det här, för det är hela tiden den där jävla liksom EKG-kurvan som studsar alldeles för mycket. För man tror att helvete, fotbollen ändå, den är så jävla stark att ingen utifrån kan rå på den och manipulera den. Och så kommer det en ny nivå av extern manipulation, och man känner bara, fuck it, nu är det fan, nu är gränsen då. Alltså, nu går det inte och hitta glädjen i det här längre. Nu är det för jävla perverterat och sunkigt. Och så tänker man att ja, nu har de målat in sig själva i ett hörn, för nu har de förgripit sig på själva sporten. Och sen börjar bollen rulla igen, och så vinner själva sporten ytterligare en gång. Och på något jag vet inte ens om man ska tycka det är bra eller dåligt. Det finns ju verkligen den där argumentationslinjen som går ut på att vore bättre om det var 4000 pers på tomma läktare och alla matcher slutar 1-0 till favoriten efter en uppenbar varstraff, ja, då skulle det blottläggas på ett mer liksom svårrundat sätt. Nu är det att de hela tiden hittar nya nivåer och begår sina övergrepp på sporten de har satt att beskydda, men eftersom att den har så extremt stark magi, så överskuggas det alltid. Fotbollen vinner i slutändan varenda jävla gång, och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka och känna om det. De borde inte få sitta efter det här dygnet och summera en dag när alla bara pratar helt jävla liksom vimmelkantigt om hur otroligt det är med fotbolls-VM. Men ja, till slut blev det så den här dagen också.
Det är för att fortsätta på mitt oerhört lyckade och populära tema med kommentatorsparalleller, så är det lite sådär att dagen framåt är ju liksom Lasse Granqvist som dundrar: det går inte att hålla på! Och sen så kommer matcherna som en annan Lars Gunnar Jansson och säger: det går alldeles utmärkt. Det är där man landar liksom.
Är det Lars Gunnar Janssons lite lakoniska sätt som vi summerar det hela med? Jag fattar vad du menar. Tycker inte bilden är riktigt mitt i prick, men vad fan?
Vad kräver av mig? Jag vet inte om vi behöver fördjupa. Du har ju skrivit om det skandalösa. Jag vet inte om vi ska sjunka ner i
Vi har inget mer att säga. Vi kan bara konstatera det här som jag är helt säker på att vi båda känner utan att ens ha pratat igenom det med dig. Men det här att alltså nu, de är ju som en del av Trump-administrationen, inte minst då i det här att de bryr sig inte om att låtsas längre ens. De bara gör helt uteslutna manövrar, sånt som inte ens liksom funnits på bordet tidigare och som definitivt hade krävt bruna kuvert under bordet i slutna rum. Nu gör de det inför öppen ridå och mer eller mindre garva in i ansiktet medan det sker. Och lite halvt bara ut med, ja men vad ska ni göra då? Vad fan ska ni göra åt saken? Mm. Och här står vi. Det, ja, det är ju nytt. Mm. Det får jag säga.
Ja, men det var min take. Men när de delade ut fredspriset så var det just det att de låtsas inte längre. Att det var den stora förnedringen. Alltså i linjen av allting liksom. Det är så här Miami till klubb-VM fast de inte kvalar in för att Messi ska spela VM i USA. Cristiano Ronaldos avstängning som hävs för att Cristiano Ronaldo måste spela VM. Den här grejen, alltså VM-arrangemanget till Saudi och den processen som ju är värre än de bruna kuvertens tid under Sepp Blatter och Qatar och Ryssland. För att det sker in the wide open. Alla kan se hur de hånar allting som sporten är. Och någonstans, om man ska lägga till någonting till det som du skrev så jäkla förtjänstfullt, det är väl så här att det man önskar nu, det man mer än någonting annat vill, det är väl att någon tar konsekvenserna av att någon bara går därifrån. Att Belgien säger, ska det vara så här? Vi skiter i det. Uh-huh. Vi struntar i det. Eller att ett svenskt fotbollsförbund säger att nej. Hit men fan är mig inte längre. Röda linjer som är så populärt i politiken, va? Var är den röda linjen från fotbollsvärlden? Den finns ju inte. Den är bortförhandlad, bortkapitaliserad. Och det gör så fruktansvärt ont. Jag vet inte om du har följt liksom, nu har jag bara sett klipp ifrån, men då Fox Studio. Fox med allting som den kanalen är. Ja, men det är att Zlatan tycker att, ja, men det var väl bra, för det var ingen utvisning det där. Thierry Henry sitter liksom hummar och mullrar om att, och pratar om situationen som att det var någon sorts poäng liksom. Och hur det här förändrar Belgiens förberedelser inför match, att man utgår från, ja, 4 dagar före för att veta att han ska spela. Så här, men vad håller ni på med liksom? Är det också så där hälsan tiger still, så här att är ni köpta liksom? Eller vad är det frågan om? Är ni så nere i den här amerikanska USA svunget som har gjort det populära på sociala medier i ett par veckor liksom? Är det som är grejen helt plötsligt? Nej, det gör bara ont.
Jag såg ju att Alexi Lalas förutsägbart twittrade någonting som var typ USA liksom. Det är us against the world and we're winning eller något sånt där jävla skit liksom. Mm. Och det var ju vad man hade kunnat förvänta sig. Zlatan har jag ju uppriktigt sagt inga förväntningar på överhuvudtaget. Det är en sån här fråga. Det kan bli det ena, det kan bli det andra. Det finns ju ingen linje och konsekvens att hämta där. Thierry Henry måste jag ju säga att det gör mig lite besviken. Nu sitter jag ju också just och har den här James Corden-grejen med lads som dricker bira framför mig. Och nu är Rio Ferdinand i bild. Du såg vad han twittrade det första som hände efter besked. Han var en av de första ut liksom.
Applåder.
Inga kommentarer, inga motiveringar. Bara fan vad gött liksom. Nu jävla satte de den FIFA och liksom Vita huset. Jävla go to guys. USA utan att skriva ut det. Mm. Och där är det verkligen. Vad? För jag var på flyget i morse från, eller var det i förr? Någon jävla dag. Jag var på ett flyg till ett annat, till en annan matchstad. Och så gick jag förbi Arsène Wenger som satt i business class och tror mig jag skulle längre bak än så. Men jag kan ju inte förneka att jag blev lite förtjust över att han nickade igenkännande mot mig. Vi har setts en del förr om åren, men det var ju dels länge sedan. Och det var sannoliken inte så att jag förväntade mig att han hade något minne av vem jag var. Men han nickade igenkännande. Och där är det ju också så att det är så svårt att orientera sig. För trots vad han gjorde med Arsenal, jag hade så oerhört höga tankar om Arsène Wenger som människa, men i det här fallet som fotbollsman. Otroligt liksom kapabel att analysera fotbollen även som kulturfenomen. Otroligt kapabel att dra kloka slutsatser utifrån vad han såg och vad han upplevde. Och sen har man nu x antal år av honom som FIFA-funktionär. Och han känns ju också som att han bara liksom förlorat sig ner i en annan verklighet, ett annat kaninhål. Mm. Nu är plötsligt ingenting av det han säger och företräder och lanserar något som jag kan förstå mig på överhuvudtaget.
Nej, och alltså han grejer med honom framförallt de sista åren när vinden hade vänt och sådär, det var att jag tyckte att han var, det var inte honom det var fel på, det var världen det var fel på. Han var en sund fotbollsman i en sjuk fotbollsvärld. Så här, ja, men, den här spelaren vi behöver, han kostar 200 miljoner, vilket var mycket pengar då. Ja, fast det har inte värd, tyckte jag sen. Mm. Och köpte honom inte. Och jag tyckte att det var sådär förtjusande, bedårande på något sätt. För att det var den rösten man ville ha. Men som du säger, han har klivit ner i kaninhålet och han tittar nu på världen utifrån hur världen ser ut, utifrån premisser och linjer som någon annan har ritat upp. Om nu världen är så här, om nu världen är förlorad, är då det här en bra idé? Ja, säger jag sen. Då är det en toppen idé. Då gör vi så här. Istället för att hur kan vi rädda världen? Hur går vi vidare på ett annat sätt i en annan riktning? Det verkar vara totalt förlorat. Och det är hemskt att det är så.
Ja, och man vill ju inte heller bli den personen som gräver ner sig själv i en skyttegrav och vägra se andra sidor av en argumentation eller en situation. Jag brukar verkligen försöka anstränga mig för att se olika sammanhang från det andra synsättet och den andra sidan av diskussionslinjen. Just när det kommer till det här med liksom FIFA, deras sätt att operera, deras sätt att agera och icke-resonera, gör sig själva helt omöjliga att ställa frågor till eller utkräva ansvar ifrån. Jag kan inte förstå och jag kan inte acceptera att man bara liksom ansluter sig till det ledet och marscherar i takt utan att heller i de rollerna anstränga sig för att förklara eller rättfärdiga sig själv eller göra någonting annat än att bara lyfta arvode eller vad det nu är. Jag fattar inte hur so many good men har hamnat så snett. För det är verkligen så jag uppfattar det, och det är inte för att jag försöker missförstå, vantolka eller vulgarisera. Det är bara så jag har kommit att tolka så mycket av det som händer och vilka som är inblandade i det.
How far the mighty has fallen. Och medan Celtic väl snart kommer att konfirma Martin O'Neill som ny tränare, va? Efter Robbie Keane backlash.
Alltså Robbie Keane, är det liksom Israel-relaterad backlash, eller är det för att han sitter och dricker bärs i Fox nu, eller vad?
Alltså jag hade ju, båda är väldigt points faktiskt, utan inbördes ordning.
Berättigade backlashes.
Ja, faktiskt. Det kommer nya dagar och nya matcher och vi hänger väl med, va?
Vi gör väl det. Det är ju inte, det är inte händelselöst i VM-snurren. Det är det inte.
Nej, Norge ska möta England. Det är det som roar mig. Utifrån ett faktum som jag tror fortfarande är giltigt. Det där med att Liverpool-Norge har fler betalande medlemmar än vad Arbeiderpartiet har i Norge.
Ja, Manchester United är väl Norges största klubb liksom.
Ja, att det är liksom Brasilien, det är en sak liksom. Det var väl stort och det var väl bra och well. Men Norge mot England i en kvartsfinal, alltså de kommer ju glida ut i Atlanten och Nordsjön. Det är det som kommer hända. Men det är en annan dag. Det är fem dagar kvar
till
dess.
Vi återvänder till detta. Det kommer finnas skäl till det. Men ja, med reservation för kort minne, för historielöshet, för att vara uppsvept i nuet, så beskriver jag det här som ett av de mest händelserika fotbollsdygn jag upplevt på väldigt många år. Och ifall det är en överdrift så köper han, för det finns ett värde i att vara uppsvept i nuet.
Så är det. Hatar människor som dödförklarar fotbollen, som bekant. Men den var låg på katafalken alldeles nyss, men så kom de, Haaland och Kane och gänget. Och just when we thought we were out, så drog de oss tillbaka igen. Men vi ska väl sova båda två. Jag lite kort och du lite långt, och så hörs vi på andra sidan.
tror fan att du ska sova längre än vad jag ska göra. Jag ska till Seattle, ha incheckning om en kvart eller något i den stilen. Fan, det var där i VM-snurran, men jag ska klaga, men jag ska inte klaga på just det.
Ha det.
Ha det gött, hej Glenn.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.